Du lyssnar på Ett lik för mycket av Ellis Peters i översättning av Jan Gelin, inläst av mig, Thomas Bolme. Kapitel 1. Broder Catfell arbetade i den lilla köksträdgården vid Abbottens fiskdammar när pojken första gången fördes till honom. Det var en het dag i augusti. Och om han hade haft några medhjälpare skulle de vid det laget ha legat och snarkat i skuggan istället för att svettas i middagssolen. Men den ene av hans ordinarie medhjälpare, som ännu var novis, hade tänkt om beträffande sin kallelse och slutat vid klostret för att tillsammans med sin äldre bror ta tjänst på kung Stephens sida i inbördeskriget om Englands krona. Och den andra hade gripits av fruktan när den kungliga armén nalkades, eftersom hans familj tillhörde kejsarinnan Mauds parti och deras gård i Cheshire var en mycket säkrare tillflyktsort än ett belägrat Shrewsbury. Catfell fick göra allting själv, men han hade i sina dagar arbetat under betydligt hetare solar än den här och han var fast besluten att inte låta sin domän gro igen, oavsett om världen utanför råkade i kaos eller inte. Syskonstriden, som hittills hade böljat fram och tillbaka, hade i början av denna sommar 1138 pågått i 2 år. Men aldrig tidigare hade den kommit Shrewsbury så nära. Nu hängde dess hot över fästning och stad som en dödens skugga. Men trots allt detta var Cadfells sinne mer koncentrerat på gröda än på förödelse och krig, och i varje fall hade han inte en tanke på att ett annat sätt att döda, ett vanligt mord, ett dulgadråp helt utanför lagen, till och med under dessa laglösa förhållanden, snart skulle störa lugnet i det liv som han hade valt. Augusti borde under normala förhållanden inte ha varit någon särskilt bråd tid i trädgårdarna, men det fanns mer än nog att göra för en man, och den enda hjälp man kunde erbjuda var broder Athanasius, som var döv och halvt senil, och som man inte kunde lita på när det gällde att skilja en nyttig ört från ett ogräs. Och det erbjudandet hade bestämt avböjts. Då var det mycket bättre att arbeta ensam. Han skulle gräva rabatter för att sätta de sena kolplantorna. Han skulle så de sorter som kunde övervintra. Han skulle skörda ärtor och samla ihop blasten efter den tidiga skörden som skulle användas som foder eller strö. Och i sin arbetsbod av trä i örtagården, hans egen speciella stolthet, hade han preparat i glaskärl och mortlar på hyllorna, preparat som alla måste ses till åtminstone en gång om dagen, bortsett från vinerna, som på det här stadiet ivrigt bubblade för sig själva. Det var hög tid att skörda kryddväxterna, och alla mediciner som behövdes för vintern krävde hans tillsyn. Men han var inte den som släppte kontrollen över någon enda del av sitt kungarike, hur ödeläggande än de kungliga kusinerna Stephen och Maud slogs om Englands tron strax utanför klostermurarna. Om han lyfte blicken från arbetet med att gräva ner kompostjord i kollandet kunde han se de stillastående rökplymer som hängde över klostrets tak och över staden och fästningen där bortom och känna den fräna kvardröjande lukten från gårdagens eldsådor. Den skuggan och stanken hade legat som ett bårtäcke över Shrewsbury under nästan en månad, medan kung Stephen gick på och rasade i sitt läger bortom borgbyn, den enda väg man kunde komma torrskodd in i staden, såvida man inte lyckades besätta broarna. Och William Fitzalan höll envist stånd i fästningen, samtidigt som han oroligt såg hur förråden alltmer minskade, och överlät åt sin oförbätterlige onkel Arnulf av Hesten, som aldrig hade lärt sig att förena tapperhet med omdöme, att utslunga hotelser. Människorna i staden höll sig stilla, låste sina dörrar, stängde sina bodar eller, om de hade den möjligheten, gav sig iväg västerut till Wales, till gamla vänskapliga fiender, mindre fruktade än Stephen. Det passade walesarna bra att engelsmän fruktade engelsmän, om nu någon dera av Maud eller Stephen kunde betraktas som engelsk, och lät Wales vara i fred. Och de skulle inte vägra att räcka en hjälpande hand.